trodde på en gång var den hela vår värld. Men ingenting känns likadant som då. Inga lyckliga människor bor här. De dörrar som alltid stod öppna då är stängda och låsta idag. Fast alla är ensamma hemma ändå, så blev det för oss som blev kvar.
Och det där var Brandsta City Släckers med Kom och ta mig långt härifrån. Då. Och det här är Space to Place med Hanna Zetterlund
och Sebastian Djup.
Och idag har vi med oss Sara Forsberg. Hej och välkommen Sara.
Hej Sebastian och Hanna. Det var roligt att jag får vara med.
Ja, kul att du är här.
Ja. Jättekul.
Eller du är inte här nu heller. Du är med via Zoom. Men du är med.
Precis, en corona-anpassad inspelning.
Precis.
Du är ju också kollega med oss.
Ja, glad kollega till er på Kulturgeografen i Uppsala.
Hur hamnade du där?
Ja, jag har varit här väldigt länge nu börjar jag känna. Jag doktorerade här och läste min grundutbildning här. Och nu har jag haft forskningsprojekt på Kulturgrafiska institutionen i Uppsala. Så det började egentligen med att jag läste samhällsvetarprogrammet. Och på det programmet så möter man kulturgeografi för första gången. Så det var så jag liksom fick en introduktion till ämnet. Och sen så var jag fast när jag skrev C-uppsats. Så det var då liksom den här idén väcktes att man möjligtvis skulle kunna fortsätta och gör ett större arbete, och då sökte jag in till forskarutbildningen. Sen har jag haft möjlighet att jobba lite inom samma områden.
Vi brukar ju fråga de intervjuar vilket typ av område inom geografin som de liksom brukar, vart de placerar sig själva. Liksom.
Ja, vilken geograf är du?
Ja. Exakt.
Jag har funderat lite på det själv på sistone faktiskt. Vad man skulle kunna hitta för paraplyterm. Men jag funderar lite på det här med social geograf, om det skulle kunna vara någonting. Det är inte kanske det vanligaste att prata om, men i och med att mitt arbete ligger ganska nära sociologiska frågor så tror jag att socialgeograf, eller möjligtvis om det finns någonting som heter mer allmän kulturgeograf, skulle ligga närmast. Vad tror ni? Ni som vet lite vad jag håller på med. Låter socialgeograf som en bra...
Ja, vi har ju förberett oss på att du skulle svara geography of education eller liknande och att du skulle förklara vad det var för oss. Men det här funkar bra det med.
Om jag får titta då på en underkategori till social geography, så skulle jag säga att det är till exempel då geographies of education, som ni säger. Men det är en väldigt smal nisch kanske, vad man ska säga. Här skulle jag säga att det fortfarande är liksom i svensk forskning så får man fortfarande liksom väva samman bitar från väldigt många olika delar av geografiämnet. Både liksom som har rötter kanske i migrationsforskning, segregationsforskning, platsens betydelse och identitet och plats. Och, ja, men plockar från väldigt många olika för att liksom hitta utbildningsgeografi kanske.
Ja, om du hade varit aktiv i England istället, hade du haft ett tydligare, liksom, tydligare område att röra dig inom då?
Ja, det skulle jag nog, när man skriver liksom för internationell publik, så skulle jag säga att jag förhåller mig till något form av fält som rubricerar sig som geographies of education på ett annat sätt.
Men vad är det?
Ja... Utbildningsgeografi, det är liksom, är ju då naturligtvis att man fokuserar på utbildningsfrågor på olika sätt. Och inom utbildningsgeografi så det började kanske då som hur man lär sig av landskap och den typen av väldigt klassisk kulturgeografi. Sen så började det liksom komma en debatt om att den växte en debatt, inte minst inom liksom barn- och ungdomsgeografi, tror jag. Att men vi måste tänka på social bakgrund, vi måste tänka på genus, vi måste tänka på etnicitet och liksom titta på skillnader inom grupper. Och utifrån det så började det växa fram en annan typ av utbildningsgeografi. Och att då själva studiet av utbildning kan bidra med någonting mycket större till geografiämnet än det som det kanske inledningsvis gjorde. Det man tänker på är ju mycket internationalisering av högre utbildning. Det är fråga om skolval och det är frågor som jag är intresserad av mycket för, liksom, beroende på var du växer upp, vilka olika framtidsutsikter blir synliga. Oh. Ja, det är det jag tycker är lite roligt med just ämnet, för jag tycker precis att det berör någonting så fundamentalt i välfärdssamhället med utbildning. Just att utbildning i sig själv är ju sorteringssystem med betyg, och vi hamnar på olika sociala positioner utifrån vilken utbildning vi väljer. Så att det är liksom någonting så fundamentalt i hur vi organiserar och strukturerar samhället.
Vi tänkte att vi skulle komma till din avhandling kanske, som du blev klar med för, vad är det, 2 år sedan kanske?
Våren 2018, vad är det?
Snart tre år sedan,
ja. Hjälp.
Ja, skulle du kunna berätta vad handlar din avhandling om och vad studerar du för något?
Ja, avhandlingen berör lite olika delar av det som jag har beskrivit här, just med unga vuxnas framtidsutsikter och hur olika utbildnings- och yrkesval blir liksom synliga, möjliga och eftersträvansvärda. Och jag har studerat det här i olika kontexter, en studie i Kalix i norra Sverige, som just för den här tiden då, när jag gjorde studien, hade liksom ett ekonomiskt uppsving av att gruvnäringen rekryterade många unga vuxna, och man kunde efter gymnasiet få en, liksom, om man har gått rätt utbildning då, få en ganska hög lön och börja jobba direkt. Och hur unga vuxna då ställde de möjligheterna i relation till vad som kanske målas upp och primeras i samhället i relation till urbana livsstilar och högre utbildning och den idébilden som mycket kommuniceras via liksom media och tv och sociala medier och så, och hur man gör sina val i den skärpunkten på något sätt. Det var liksom en intressant val av fallstudie, tyckte jag, just i den tiden och i relation till den frågan också, att det är en plats som liksom geografiskt sett ligger långt bort ifrån det huvudsakliga centrum i Sverige, då med Stockholm till exempel, och hur man positionerar sig i relation till andra platser. För i det här med framtidsutsikter så ligger också en geografisk räckvidd, att hur förhåller man sig till den lokala arbetsmarknaden, den regionala arbetsmarknaden, den nationella arbetsmarknaden eller den internationella arbetsmarknaden. Så det är också något som jag intresserat mig mycket för. Och om man tittar då i kontrast till den studien, så i avhandlingen så ingår också en studie i Kerala i södra Indien, som är då en helt annan typ av kontext, där man har en väldigt transnationell horisont när det kommer till högre utbildning. Och det är också det som väldigt mycket primeras och värderas. Då studerar jag just framtidsutsikter utifrån den lokala kontexten.
Så om jag förstår det rätt, så menar du att ungdomar i Kerala i Indien, de, när de tänker på utbildning så tänker de men jag kan utbilda mig utomlands och liksom så. Medan i Sverige, i Kalix då, så var det mycket mer så här, lokalt. Kanske att man tänkte utbildning i Stockholm, men inte så mycket internationellt, eller?
Ja, i den här studien så var det verkligen så. Och det kan ha att göra med urval och sådana saker. Men däremot i Kerala är det väldigt tydligt att den liksom, och det är en sån lång historia av transnationella utbyte och väldigt många som arbetar utomlands i familjer och sådär. Så att där finns en helt annan typ av lokal kontext. Att den lokala kontexten i sig är mycket mer transnationell. Mm. Och det är det som primeras och värderas till ett symboliskt kapital på ett helt annat sätt. Och så det tyckte jag var liksom intressant att se. Och jag tyckte också att de i Kalix, så visst det fanns de som, någon som hade tanke på att bli au pair i USA och sådär, men när jag ställde det i relation till de transnationella framtidsutsikter som fanns i Kerala, så var det liksom väsensskilt liksom i hur man tänkte sig olika utbildningsstrategier i olika steg mellan olika universitet i Europa och i USA, och kunde namnge dessa universitet och ja, sådär. Så att en helt annan transnationell horisont. Så det, ja, precis. Och sen så har jag också tittat, i avhandlingen ingår också en studie att titta mer på mobilitetsstrategier. För det är någonting som också då är en del av de här, både vad man föreställer sig för framtidsutsikter men också den här geografiska räckvidden, så är det ju tankar om att stanna och flytta eller mobilitet och immobilitet. Och mobilitetsbegreppet här tycker jag blir väldigt intressant, för det innehåller ju både liksom en social mobilitet och en eventuellt geografisk mobilitet.
Och menar, det här sammanfaller. Menar du med social mobilitet hur man kan klättra eller klättra upp eller ner i den statusskalan så att säga? Eller hur menar du?
Precis, hur man tänker sig att man kan i termer av, om jag ska använda de begrepp som jag använder här då, så liksom hur man ska ackumulera mer symboliskt kapital, precis.
Och bygga på sin Instagram-page.
Precis, ett annat. Precis, utbildning, ekonomiskt kapital, alltså den typen av resurser som...
Jag har ju kollat i din avhandling och det, man kan ju se att du är inspirerad av Bourdieu, om man nu uttalar det rätt. Bordeaux, Bourdieu. Same, same.
Precis. Nej, ja. Bourdieu, helt rätt. Ja, ja det...
Och du använder mycket av hans kapitalbegrepp, men vi tänkte kanske att du kunde berätta lite om vem Bourdieu var och hur han blev viktig, både kanske inom geografifältet som du håller på inom, men även för dig.
Ja, det stämmer att jag använder mycket Bourdieus teorier i min forskning, och det är kanske inte så vanligt inom geografiämnet i stort. Jag tycker inte det är så vanligt förekommande liksom generellt, utan det här är nog, har nog att göra med att utbildningsgeografi ligger väldigt nära utbildningssociologi, alltså man ska titta på närliggande fält utanför geografiämnet. Så att många av de studier inom just då utbildningsgeografi bygger på Bourdieu i stor utsträckning. Men det började med faktiskt att jag var på en doktorandkurs, och jag hade inte alls, det var jättetidigt i utbildningen. Så jag hade använt mig av Weber på något sätt för att rama in min studie. Och då var det en av lärarna där, Matthew Hanna, jag ska nämna vem det var, som jag är evigt tacksam till, som bara sa någonting med att du borde läsa den här boken av Bourdieu, och så sa han ungefär sida 32 till 48. Det är liksom någon så här form av dröm som doktorand, att någon bara liksom föreslår att så här borde du göra. Och det blev verkligen den där aha-upplevelsen när jag slog upp de där sidorna och läste att bara ja, det här är ju liksom en möjlighet till en begreppsapparat som både utgår från någon form av syn på struktur och aktör som ligger väldigt nära det jag vill studera. Men också där begreppen inte är förutbestämda, utan där de liksom blir användbara först när man förstår med relation till empirin. Och det ligger väldigt nära så som jag alltid skulle vilja jobba med teori. Så jag blev liksom fast där. Och då fanns det en doktorandkurs här på Uppsala universitet som jag läste, som just var fokuserad på Bourdieu. Och det liksom rullade vidare därifrån. Och det som jag tycker är användbart i det här liksom teoretiska ramverket är just att man inte utgår från att de val som görs, de framtidsutsikter du får framför dig, de val du gör, det är liksom inte någonting som är ett rationellt val som du på något sätt kan tydligt själv kanske förklara för någon som till exempel gör en intervju med dig, och att det är den förklaringen enbart som beskriver varför du faktiskt gjorde det här valet. För väldigt många beskriver ju att man halkar in på ett bananskal, eller jag bara råkade hamna här, och liksom och samtidigt som man ser när man studerar någonting strukturellt att det inte alls är riktigt så, utan att folk hamnar ju faktiskt på positioner som gör att vi ser att till exempel föräldrarnas socioekonomiska bakgrund har stor betydelse. Men sådana saker är ju så otroligt subtila och svåra att liksom ja, skriva in en enkät eller sådana saker, utan det här måste man studera på en rad olika sätt och använda, ja, men i mitt fall då, att till exempel ha intervjuguider som täcker in otroligt stora delar av ens liv, liksom praktiker i vardagen, vad man har för vanor inom familjen, hur pratar man vid middagsbordet, liksom väldigt bred ingång i att förstå varför man gör vissa val eller varför de blir som sagt synliga eller eftersträvansvärda. Så att, jag tyckte det var en väldigt så sympatisk ingång i att studera just framtidsutsikter. Mm. Och så det hela bygger då på en att man tänker kring en symbolisk ekonomi som inte liksom, vokabuläret är lånat från ekonomin med kapital och ackumulera kapital och sådana saker. Och det kan ju låta lite fyrkantigt, men hela tanken är ju att det här ska inte vara förutbestämda kategorier, utan de får liksom betydelse i sitt sammanhang. Men däremot så är det inte bara liksom ett kapital är liksom inte en subjektiv upplevelse av vad som är värt någonting eller inte, utan det är liksom vad som av samhället är erkänt. Så att även om du till exempel har ett symboliskt kapital lokalt, låt oss säga att du liksom är jätteduktig på att åka spela innebandy eller någonting som är jätteviktigt på en ort, så är kanske inte det ett erkänt kapital nationellt. Det är inte överförbart och det är ingenting du kan ackumulera när du flyttar mellan olika platser och tar med dig. Men däremot så skulle det kunna vara liksom ett lokalt erkänt symboliskt en resurs.
Det är jätteintressant, för att det lägger ju helt nya dimensioner på vad som får folk att stanna kvar till exempel. Om du nu är en person med väldigt högt lokalt förankrat, som du kallar det, socialt kapital liksom, så kanske man blir mer benägen att stanna kvar på en plats, för man har mycket mer som håller en hemma än att börja om på nytt liksom.
Det som liksom, de här teorierna kanske särskilt också är bra på att åskådliggöra är ju liksom skillnader mellan olika sociala grupper, men också inom sociala grupper, att man till exempel då, för att återanknyta till den här inledande låten med Brandsta City Släckers, kommer att ta mig långt härifrån, så det som jag också har velat gjort mycket med forskning är ju liksom att bryta de här starka uppdelningen av de som flyttar och de som stannar. Och tittar man i svensk liksom landsbygdsperspektiv så är det ju väldigt mycket liksom pojkarna som blir kvar och flickorna som stannar. Man tittar liksom i någon form av mediediskurs eller har också till viss del i forskning också. Men däremot då, så om man tittar på vilka som väljer att stanna på en plats eller vilka som ser det som eftersträvansvärt, så kan det vara väldigt olika grupper, och att man gör det från väldigt olika positioner. Att det kan antingen vara att du liksom har det här familjeföretaget som en stark liksom position på orten som gör att beslutet att stanna till sig på ett visst sätt, medan andra kanske helt enkelt inte har, du kanske inte har betyg som gör att du kan läsa vidare på universitetet, så den dörren är stängd. Det är ganska svårt om du kommer från en landsbygdskommun att bara flytta till en storstad. Var ska du bo och vart ska du börja söka jobb? Det är en ganska stor tröskel. Det finns den gruppen då som blir kvar för att man ser inte så många andra alternativ. Och det är väl någonting som jag liksom har försökt visa mycket på i forskning, just det här hur beslut att flytta, och likväl som att både att flytta och att stanna, görs från väldigt olika positioner.
Jag tänker på Bourdieu och att han har massa, för du pratar mycket om de här symbolerna och begreppen som hjälper dig att tolka det här. Och han har ju blivit känd för massa olika begrepp som kanske skulle behöva en förklaring. Typ, du förklarade ju kapital, hur han ser på det, men jag tänker på typ habitus och rummet av positioner och sådana saker. Vad är habitus?
Vad är de olika formerna av kapital också? Kulturellt kapital kanske närmare och ekonomiskt.
Precis. Ja, men vi kan väl börja där vi redan var med kapitalformerna. Det är då vad som erkänns värdefullt. Och det kan då vara ekonomiskt kapital, och då är det liksom, ja, pengar, det kan det naturligtvis vara, men kan också vara liksom ett ekonomiskt kunnande, att veta hur aktiemarknaden fungerar och den typen av ekonomiskt kapital. Det kan också vara att du äger mark eller sådana saker. Kulturellt kapital kopplar mig mycket till utbildning, eller har gjort, men det kan vara väldigt många olika saker, språk till exempel. Och så sen så socialt kapital då, som är inte så mycket det här minglandet och sociala nätverk liksom i bred bemärkelse, utan snarast liksom djupa sociala relationer som faktiskt kan innebära att du kan få vissa fördelar genom att du kanske kan få ett jobb eller få en socialt sammanhang som gör att du kommer in på vissa utbildningsinstitutioner, eller ja, den typen av liksom faktisk resurs som gör att du kan till exempel ackumulera mer utbildningskapital eller ekonomiskt kapital. Så de hänger ju verkligen samman, de här olika kapitalformerna. Och sen då så habitus brukar man ju säga är en förkroppsligad form av kapital. Och det här är ett begrepp som jag tycker är kanske just nu det jag tycker är mest spännande att fördjupa mig i. För att den här habitus, det är liksom, dels så är det ju igen då, om vi ska prata om kroppen, hur vi rör oss och hur vi för oss, var vi känner oss hemma och vart vi känner oss mer obekväma, bara genom vårt sätt att vår stil som man pratar om då. Och just det här liksom som jag nu tittar närmare på är just det här att det som man förkroppsligar genom sitt sätt att vara, hur gör det att man upplever att man har tillträde till vissa rum, medan det gör att man är utestängd från andra, fast att det inte finns några synliga barriärer. Så att det tycker jag är ett spännande begrepp, och det är också habitus liksom, som man ofta pratar om. Det är väl kanske också ett begrepp som inte minst lämpar sig just för kvalitativa studier, för det egentligen så, om man ska titta liksom studiemässigt, så kan man väl snarare säga att genom att studera liksom de här framtidsutsikterna så förklarar jag liksom också samtidigt någonting om habitus. För att habitus i sig självt är ju liksom ingenting som vi har inom oss som vi kan studera som ett ting liksom, utan det är ju de här många olika byggstenarna som gör att vi närmar oss habitus. Och återigen så är det kanske snarast ett habitus inte så intressant, utan det är just när man förstår olika gruppers sociala habitus i relation till varandra som det blir spännande.
Jag såg just ett avsnitt av The Crown där Margaret Thatcher är bjuden över på något socialt umgänge med kungafamiljen, och hennes bakgrund då som i en företagarfamilj kraschar helt med traditionerna i den här adels eller så här kungafamiljens släkten liksom, trots att de båda tillhör överklassen, fast det är från två helt olika bakgrunder, så att det bara totalkrockar.
Det låter väl som ett strålande exempel för att på något sätt visa på skillnaderna i olika habitus.
Vi såg också att du skrev om något som du kallade kanske spatial capital i din avhandling.
Det gjorde jag. Och det här är kanske lite mer av kanske ett omtvistat begrepp som jag använder i avhandlingen. Men det, jag kan förklara lite kring det, för att jag tror att det har en poäng i sin framväxt. Att just eftersom de här olika begreppen, kapital och habitus och fält också, som är ju ett miljöbegrepp och strategier. Ja, men alla de här begreppen, de kommer ju någonstans, kanske från grunden då ifrån antropologi, men kanske främst förknippat med sociologi ändå. Jag tycker att det märks väldigt starkt att det här är liksom en sociologisk teori på så sätt att som geograf så får man liksom det är någon frustration i det där på något sätt. Att ja, men hur kommer geografin in i den här teorin, liksom i själva grunden av teorin. Och det tror jag liksom, det kan vara någonting som jag tror är lite mer universellt inom geografiämnet, att vi lånar gärna teorier från lite olika håll, men att vi gärna liksom, vi vill ju ha den här rumsliga dimensionen, vi är så medvetna om den, så att det blir liksom någonting som skaver om den inte alltid finns med. Och Bourdieu pratar ju mycket om space också, men han pratar om social space väldigt mycket. Och för mig är det liksom nästan en omöjlighet att separera social space från physical space. Det är liksom någonting som jag lärt oss för grunden, att det kan man inte göra. Och det här ser jag liksom inte bara i mitt arbete, utan jag ser liksom i mycket, många texter om geographies of education, att när man tar in Bourdieu så försöker man på något sätt hitta något sätt att göra det lite mer anpassat till geografi, ämnet geografiperspektivet. En av mina lösningar här liksom, det var att prata om ett spatialkapital, och det är jag inte ensam om, utan det är ju själva begreppet är lånat också och använt av flera. Men annars så ser man också att man pratar i geografiämnet, några har valt att prata om mobility capital, man har pratat om place-based habitus, platsbaserat habitus, mobilitetskapital, och man liksom försöker hitta de här liksom varianterna lite på begreppen. Och det här öppnar ju upp också för en hel del kritik, för att man tycker att man liksom förstör själva grunden i teorin. Men jag är inte så säker på det, utan jag har tolkat det här liksom som att de här kapitalformerna är just möjliga att anpassa utifrån den empiri, liksom det man finner i sina studier. Och här så tycker jag att det finns liksom också skäl att titta på spatialkapital, eller jag vet att andra också har pratat om lokala symboliska ekonomier till exempel, som måste förstås i relation då till mer nationellt symboliska ekonomier. Och det här är också ett, tycker jag, ganska sympatiskt sätt att tänka kring det hela. Men att den plats man kommer ifrån också är en del av ett habitus, så att man i olika sammanhang kan presentera var man kommer ifrån, och det ger någon form av signal om vad man har med sig. Det tycker jag ändå ligger någon intressant tanke i. Det är skillnad att säga att man kommer från Paris än att säga att man kommer från Hofors, eller att man kommer från Laxå, eller att man kommer från New York. Det har liksom, det är liksom inte bara att det är någon, det gör att man får liksom en association till den personen på ett annat sätt, och man är också präglad på något sätt kanske själv också, både av liksom den bild som finns av där man kommer ifrån, som man på något sätt måste förhålla sig till, men också att där man kommer ifrån också har en massa liksom skilda, man kommer man från en viss plats så har du en viss typ av erfarenheter, en viss typ av arbetsmarknader till exempel, kanske en viss uppsättning av dominerande fritidsaktiviteter och liksom, ja, så att jag tycker ändå att det är intressant att tänka till och tänka kring, och jag tycker också att det är intressant att tänka kring just det här att bryta ner olika typer av avstånd, att i det här att överföra kapital från en plats till en annan, så, eller omvandla kapital när du flyttar från en plats till en annan, så har man olika möjligheter att göra det.
Som olika växelkurser.
Precis, så kan man säga. Så att jag tycker att försöka få in mer den typen av tankar i det här liksom systemet av kapital, så det tycker jag också är ett möjligt liksom område att fortsätta utveckla, och jag tror att det händer på flera fronter. Ett annat sätt att göra det på är att lägga till, många har ju också sett till exempel har Bourdieus ramverk, och så sen så kanske man lägger till Doreen Massey, men då ska ju de gifta sig med varandra också på något bra sätt och utgå från samma liksom ontologi på något sätt, eller så att jag har valt mer att jobba liksom inifrån teorin och se hur plats och rum kan få plats där.
Mm. Jag tänker att skolan har ju länge sett som ett sätt att liksom öka möjligheten till en bättre växelkurs, så att säga. Det som vi kallar för klassresan ofta och liknande. Och du pratade om skolvalet tidigare. Kan du se hur det påverkar, vad ska man säga, de här växelkurserna?
Precis, det projekt som jag håller på med nu, det är baserat på familjeintervjuer i södra Stockholm. Så då har jag tittat på elever som går i årskurs 9 och som ska eller precis har valt gymnasieskola. Och jag pratar med elever och föräldrar och i viss utsträckning också deras syskon. För att vad tidigare studier har visat är ju att en väldigt viktig förklarande del i varför man gör vissa val eller var man hamnar är just familjens bakgrund. Så därför har jag liksom i den här studien verkligen gått in i familjen eller hemmet som ett rum att studera. Mm. Och det är också, tidigare har jag kanske tittat mer mot skola och mot samhälle, men att verkligen titta på hur sker det här liksom då inom familjen. Och precis som Stockholm då, som efter 1992 har gjort stora reformer vad det gäller just skolreformer och gått mer mot en skolmarknad där skolor konkurrerar med varandra och du har möjlighet att välja andra skolor än din närmsta skola i det bostadsområde där du bor. Och de här reformerna infördes ju för att man skulle ha en möjlighet att välja en skola utanför det bostadsområde man bor. Man ska inte liksom vara låst vid den socioekonomiska eller sociogeografiska kontext där man bor, utan du ska kunna liksom välja utifrån profil eller annat på skola, och det skulle då motverka boendesegregation. Och det studier ganska entydigt har visat är ju att det har haft motsatt effekt, att skolsegregation snarare har ökat i städer, vilket innebär att elever med olika socioekonomisk bakgrund och från olika bostadsområden inte är särskilt sannolika att möta varandra i samma skolor. Liksom på, i teorin eller vad man ska säga, så är det väl liksom någon form av, alltså det låter ju inte helt orimligt liksom att för individer att det här är en möjlighet att välja en annan skola än den närmsta skolan. Och jag liksom har velat förstå hur man, när man bor i ett bostadsområde som är relativt sett då, är ett socioekonomiskt utsatt område, så har du ju då möjligheten att välja den lokala skolan eller åka till innerstadens skolor eller välja en annan skola. Och hur förhandlas det här inom familjerna? Hur diskuterar man det? Hur kommunicerar man förväntningar på sina barn? Och hur tar barnen emot de här förväntningarna och gör om dem till sina egna? Liksom den där mikrodialogen i familjen är någonting som jag har velat fånga. Och det som jag ser nu utifrån de liksom preliminära resultat som jag har just nu, så är det ju väldigt mycket att man inte tänker kring så mycket vad är den bästa skolan, utan vad är den bästa skolan för sådana som jag. Att man liksom tänker väldigt mycket utifrån, för att återvända då till habitusbegreppet och att känna sig bekväm eller inte bekväm, så är det väldigt mycket den typen av väldigt subtila känslor av att passa in eller inte passa in, som egentligen inte bygger på så jättemycket mer än just den känslan, att det spelar en otroligt stor roll i skolvalet. Och det är också någonting som är väldigt svårt att komma åt om du gör en enkät eller så vidare. Varför valde du den skolan istället för den? Att ja, nej, men det är liksom en känsla i kroppen att jag hör inte hemma här. Och den i sin tur är ju då baserad på massa olika saker, naturligtvis. Men också hur det här, hur man pratar om det i familjer, och att det här ser så olika ut inom och mellan familjer. Att ibland är det föräldrarna som tycker att ja, men ni måste komma bort från den här miljön och åka mot en innerstadsskola. Medan eleverna kanske snarare tänker att nej, men jag skulle hellre vilja vara kvar här, och att man ser de här starka barriärerna av att jag passar inte in. Eller motsatsen, att barnen gärna vill till innerstan för man tycker att det verkar bra och roligt och intressant att gå i vissa skolor, medan föräldrarna har en oro för att barnen inte ska passa in, att de inte ska komma till sin rätt och erkännas för de kunskaper och de kvaliteter som barnen har, bara för att de inte uttrycker dem med samma koder eller samma sätt som de möjligtvis gör då på de skolorna som man föreställer sig. Så jag tycker det här är liksom jätteintressant hur det skiljer sig, också hur det skiljer sig mellan familjer och hur man diskuterar liksom andra familjers val i relation till de val som man själv har gjort.
Mm. Så att det är inte att Eller inte nödvändigtvis så att man eftersträvar vissa typer av kapital eller att man ska kunna ackumulera vissa typer av kapital, utan det är snarare den här känslan av att passa in som är kanske den viktigaste liksom, faktorn. Eller...
Fast de är otroligt nära sammankopplade, för det är ju liksom just det här då att du kanske har större möjlighet att ackumulera utbildningskapital i form till exempel av betyg i den lokala skolan där du erkänns för de kvaliteter som du har som person som du är rädd att du inte gör där andra saker värderas. Så att jag skulle ändå säga att de är otroligt nära sammankopplade men tar sig uttryck i de här liksom mer subtila känslorna också. Men också uttryckligen naturligtvis, och det är ju naturligtvis är jag precis som alla andra studier hur viktigt det är med språk och sådana saker, och att man vill att ens barn ska gå i skolor där man pratar svenska på ett annat sätt än vad man tänker att man gör i den lokala skolan och sådär. Så att det finns ju också där som en resurs. Men här kan man tänka också i flera steg, att om du går på den lokala skolan och får betyg och erkänns för den du är, så kan du sen liksom söka dig in på universitetet med bättre betyg än vad du kanske skulle ha fått när du är liksom i en mer konkurrensutsatt situation där du inte spelar på samma arena som de andra som går i skolan. Eller att du bör söka dig bort från området där vi bor för att ges förutsättningar för att sen kunna söka till högre utbildning, för du kommer inte klara din utbildning på universitetet om du går här där man inte liksom har samma habitus som de som sen kommer läsa vidare till högre utbildning. Så att det handlar mer om att man beroende på familjens samlade resurser värderar det här på väldigt olika sätt. Och att man återigen, som jag var inne på tidigare, också kan göra val att stanna eller att lämna den lokala skolan från väldigt olika sociala positioner.
Jag tycker det är intressant, alltså, nu med den här senaste debatten eller diskussionerna omkring hur mycket de privata skolorna egentligen avslöjar om sin verksamhet och behöver berätta om sin verksamhet. Det gör ju också det ännu svårare för en... Ja, men en familj eller en elev som ska börja gymnasiet att välja skolor och försöka och förstå liksom vad det är för typ av skola annat än den som företaget profilerar sig med.
Ja, men det är ju jättesvårt att bilda sig en uppfattning om. Det är ju, jag tror att det är andra saker där som avgör. Och det, jag frågade mycket om det i mina intervjuer också, just om hur man tänker kring det här med privata eller kommunala skolor. Men där tyckte jag att det fanns liksom ingen... Där var det nästan att, i flera fall att frågan bollades tillbaka till mig. Att liksom men du som forskar om det här, vad är egentligen skillnaden mellan privata och kommunala skolor? Och liksom, att man vände på det där och att det var liksom ingenting avgörande i beslutsfattandet, utan det skulle vara en skola antingen liksom som... låg lagom nära hemmet och att det var en bra utbildning och liksom andra saker som var av betydelse.
Vi börjar också närma oss slutet för den här intervjun. Har du någonting som du tycker att vi borde fråga dig om?
Oj, någonting som vi inte har behandlat om utbildning. Men jag kanske kan nämna någonting om vad nästa projekt kommer att handla om, för det vet jag faktiskt redan. Men det som jag nu ska förhoppningsvis vända blicken mot då, så är det civilsamhället och betydelsen av religiösa samfund och betydelsen av olika idrottsaktiviteter som fotboll eller taekwondo eller sådär för unga vuxnas framtidsutsikter. Så det blir nästa sätt att fortsätta den här länka ihop olika rum av utbildning och på olika skalnivåer.
Olika former av kapital.
Det kommer nog bli en del kapital där också.
Okej.
Man kan inte ändra ett vinnande koncept. Liksom.
Nej.
Nej, precis.
Håll kvar vid Bourdieu.
Det är bra som gäller.
I vanliga fall så brukar vi ju tacka vår gäst och sen så brukar jag klaga över att vi aldrig får några lyssnarfrågor. Men nu det här är ju liksom, jag vet inte vilken avsnitt det här är, men jag har ju tjatat sedan dag ett. Och nu är det någon som inte är släkt med mig som faktiskt har skrivit en lyssnarfråga. Sebastian, vad kan du läsa?
Här är de två frågorna. Varför valde ni, alltså Hanna och Sebastian, kulturgeografi? Och har ni några drömgäster i podden?
Ja, jag kan
Hanna, varför valde du kulturgeografi?
Ja, jag valde kulturgeografi, eller så här, jag valde inte kulturgeografi från början, utan jag läste samhällsplanering. Och sen så var kulturgeografi en del av det. Och sen så var det någon som sa att, vet du vad, man kan läsa kulturgeografi och samhällsplanering parallellt och då kan du skriva 2 C-uppsatser. Gud vad bra! Och jag tänkte, ja, det lät ju coolt att ha en dubbelkandidat. Så jag gjorde det och läste kulturgeografi också. Och jag är väldigt glad för det idag. Men det var ganska länge som jag var så här, det här är bland det onödigaste, mest onödiga jag gjort. Inte för att det inte var jätteintressant med kulturgeografi, det tyckte jag verkligen. Men för att det är ingen som bryr sig om du har 2 kandidatuppsatser. Framförallt inte i så närliggande ämnen som samhällsplanering och kulturgeografi. Men det är egentligen därför jag började med kulturgeografi. Och sen så läste jag ju en master i samhällsplanering också på KTH. Så det var egentligen inte förrän att jag skulle doktorera och ville väldigt gärna testa på det som jag hamnade på kulturgeografen. Din tur.
Din tur. Jag pluggade ju lärarprogrammet och då läser man ju 2 ämnen. Så mitt första ämne var faktiskt historia. Sen var man ju tvungen att välja ett andra ämne efter typ 2 år. Och då visste jag inte alls vad jag skulle välja riktigt. Jag var inne på olika ämnen, tror jag. Typ, jag minns att svenska var en het kandidat att jag skulle välja först. Sen var det någon kompis som sa typ något i stil med, men ska du inte hänga med och läsa geografi då? Och då tänkte jag, vad gör en geograf? Det är det vi försöker fixa nu. Och säga vad en geograf gör. Så jag tror att jag gick in på liksom, kulturgrafens hemsida och läste lite om geografi. Och det verkade onekligen spännande. Så på den vägen var det. Det var lite ett bananskal, måste jag säga.
Sen det var det ju inte. Vi har ju lärt oss nu att det inte var ett bananskal, Sebastian.
Men det är ett uttryck för ett typ av bananskals.
Ge mig en stund, Sebastian, ska analysera det här så har jag snart kartlagt hur det egentligen ligger till. Du fick också att framstå, Sebastian, som att hela det, så här, din forskarutbildning och grundutbildning egentligen bara var liksom en enda liksom, lite så här distraktion till fram till den här podden där du egentligen ska få veta vad din kompis här, det du undrade där, vad gör man egentligen på geografiutbildningen?
Exakt, hoppas jag får svar på det snart.
Innan du är klar.
Innan jag är klar.
Vad var den andra frågan?
Vilken drömgäst vi skulle vilja ha. Och här framgår det inte riktigt om personen måste leva eller kan vara avliden. Men,
det gör det ju svårare. För att, vi brukar ju ha intervjuer på svenska, men för sakens skull så tycker jag att vi får välja vad som helst, liksom. Vem som helst, utan att den behöver kunna svenska som språk. Jag skulle väldigt gärna, om jag fick välja vem som helst, vilja ha Doreen Massey som gäst. Just för att hon har bytt tytt så himla mycket för kulturgeografi och ekonomisk geografi. Och för att hon har varit typ överallt. Eller alltså i sin forskning. Hon har tittat på så himla mycket olika saker. Och därför så skulle det vara väldigt kul att prata med henne. Och det är ju synd att det är omöjligt. Men då... Vem skulle du välja, Sebastian?
Jag är också funderad på det. Och det blev väl också några som har varit viktiga för... Ja, mitt avhandlingsarbete tror jag ganska mycket. Och då kom jag tänka på Neil Smith och Cindy Katz. Som på olika sätt har varit viktiga för mitt avhandlingsarbete. Särskilt när jag har skrivit mycket om natur och naturbegreppet och vad natur är för någonting. Vem har du valt, Sara? Som drömgäst.
Jag är inte beredd på den frågan. Doreen Massey hade jag också tyckt han hade varit nog mitt första val här nu.
Tack så jättemycket för de här superspännande frågorna. Vi vill gärna ha flera. Så jag pratar med dig, just dig som lyssnar, just du. Du som lyssnar. Uncle Djup needs you. Yes. Fler lyssnarfrågor. till hanna.settelund@kultgeog.uu.se. Fråga vad som helst. Vi svarar på det mesta. Även när vi inte kan svara på det. Sebastian bara skrattar. Men i alla fall, tack så himla mycket Sara för att du ville komma idag. Det här går inte alls som planerat.
Tack så jättemycket till er för den här jättefina inbjudan och få chansen att prata om det som jag tycker är bland det mest spännande som finns. Och att ni har tagit er tid att lyssna och ställa eftertänksamma frågor. Så stort tack.
Tack så mycket, Sara.
Stort tack. Vi ses snart, förhoppningsvis. Förhoppningsvis ses vi innan jul, men jag kan inte lova någonting. Så vi säger god jul och ja, gott god nytt jul. År.
God jul.
Önska tomten.
Den kulturgeografiska tomten.
Som reser jorden runt och lämnar paket. Han är väldigt geografisk, tomtens utbredning.
Han måste också ha en sån här time-space-compression. Som är helt magiskt.
Ja, men det är därför vi firar den 24, så att han ska få tid att åka runt. Liksom.
Det är väldigt logiskt. Tur att det var så. Annars hade hela teorin fallit.
Exakt.